Nu ska det handla om böcker. Agneta Kron Strömsed, bibliotekarie i Luleå, tipsar om spännande julläsning att sätta tänderna i mellan skinkan och sillen.
Jag har valt ut 4 böcker och då är det 2 som är lite mer juliga och 2 som är inte alls juliga egentligen, men som jag tycker är väldigt bra.
Mm. Spännande. Vad börjar du med?
Jag börjar med en bok som heter Majken Minröjare av Karin Brunk Holmqvist. Och det är faktiskt en riktigt rolig bok, men någon liten tår i ögat fick jag. Det var lite sorgligt, en hund som dog och sådär. Men annars så får man, jag skrattar faktiskt högt när jag läste den. Det är 2 huvudpersoner, Majken och Ossian. Och Majken, hon är en pigg äldre kvinna som bor i ett litet samhälle i Skåne som heter Skillinge. Och hon är en sån här, hon vill gärna ha stenkoll på allt och hon är orolig för allt som hon inte riktigt vet. Ja, det som ska hända och sådär. Och det är ju, då får ju vara orolig hela tiden, för det vet man ju aldrig. Men hon hittar en dag när hon är ute på stranden, så hittar hon en sån läcker grej som hon tänker att den där tror jag att jag ska ta hem och plantera panser omkring i min trädgård. Och hon är ju helt ovetandes om att det faktiskt, det hon går och bär på är en mina från andra världskriget. Ja. Och samtidigt så får vi då följa en man som heter Ossian. Och han har haft det svårt här i livet. Han är i 70-årsåldern. Och han började ju läsa så stort i Lund. Första personen i den här familjen som skulle gå på universitetet. Och så visade sig att det gick inte alls. För han läste på något sätt sönder sig. Alltså han var för ambitiös. Så han kom hem och fick jobba med sin pappa på hans fiskebåt. Och han har lite tics och han måste ta sin medicin och så där för att må bra. Men han är ju en sån här hjärtegod person. Och nu har han bestämt sig för att han ska försöka ta reda på vad som egentligen hände när hans pappas fiskebåt brann upp. För han har nämligen fått för sig att han själv är orsak till den här branden. Men det här innebär ju då att han måste resa till Danmark och uppsöka en dotter till en av de som var med på fiskebåten här. Och han, när han kommer till det här lilla stället, den här lilla byn då i Danmark, så träffar han ju människor som inte vet någonting alls om hans förflutna. Och det gör ju att han får ett helt nytt liv på mer än ett sätt. Ja. Det var Majken Minröjare av Karin Brunk Holmqvist. Och hon har skrivit flera böcker som utspelar sig just i de här samhällena i Skåne.
Är det en ny bok?
Nej, den här är ju alldeles sprillans ny, men hon har hållit på ganska många år. Kramvridarna bland annat har hon skrivit en bok som heter.
Aldrig talat.
Nej, men det är en härlig läsupplevelse om man inte vill ha någonting som är jättetungt och jobbigt. Men om jag ska sticka mellan då med en av de bästa julböcker jag någonsin har läst, så måste jag säga att det är ju En röd liten fågel i juletid av Fanny Flagg. Och Fanny Flagg skrev ju också Stekta gröna tomater. Ja. Och det här är en av de mest hjärtevärmande böcker jag någonsin har läst. Och jag läser faktiskt om den någon gång då och då, för att den är så fin. Och huvudpersonen, han heter Oswald T. Campbell. Och han hittades utanför ett barnhem i Chicago, liggandes i en korg. Och intill sig i korgen hade han en burk Campbells tomatsoppa. Och då kanske vi kan gissa vad bokstaven T står för i hans namn. Oswald var det namn som stod på tur på barnhemmet att nästa pojke skulle döpas till. Och Campbell blev ju ganska naturligt då. Och Ted och tomat. Ja. Men och han har inte levt ett särskilt lyckligt liv. Och när boken börjar så är han 52 år. Han är skild, han är barnlös, han bor på ett ungkarshotell. Han är nykter alkoholist för det mesta. Och dessutom så är han storrökare med lungemfysem. Ja. Och då säger hans läkare att han måste lämna den här dåliga luften i Chicago. Och läkaren hittade en gammal broschyr som hans pappa, som också var läkare, hade på sitt kontor. Och den beskriver en kurort i Alabama på en undanskymsplats som heter Lost River. Och Oswald ringer ett telefonnummer som står på den här broschyren, men han kommer inte till Woodbound Hotel, för det visar sig ha brunnit ner redan 1911. Så det är ju en gammal broschyr. Utan han kommer då till medborgarkontoret, eller medborgarhuset, där Francis svarar, och hon blir ju eld och lågor när hon hör att här är en man som vill komma till deras lilla stad. För då blir det ju nämligen faslig brist på tillgängliga män. Och hon lotsar honom vidare då till en kvinna som hyr ut rum, ett väldigt, väldigt trevligt rum. Och innan Oswald riktigt förstår vad som har hänt så befinner han sig i varma, soliga södern. Och äventyret kan börja. Nu är han ju ingen äventyrlig person och han sitter mest nere vid floden och tittar på fåglarna och blir med tiden en ganska inbiten fågelkännare och fågelskådare och börjar teckna de här fåglarna och visar sig ha otrolig talang. Mm. Men det är ju, handlar ju inte bara om Oswald och titeln är det en liten fågel i juletid. Det är en kardinalfågel som hittas som liten unge, svårt skadad eftersom den har blivit skjuten med luftgevär. Och den överlever mot alla odds och får flyga fritt i en affär. Och det skulle ju aldrig förekomma idag om man säger så. Men... Och den här fågeln då som döps till Jack, han får en liten flicka att verkligen komma ut ur sitt skal. Mm. Så det är en sån mysig, mysig bok.
Ja, blir sugen.
Ja, den är jättefin.
Och de här böckerna du pratar om, de finns också inlästa.
Jajamän, det har jag kollat. Mm. Mm. Och Koka björn av Mikael Niemi, det är en bok som jag knappt någon tror jag har lyckats undvika att höra om. För det har ju varit lite debatt i tidningarna också om handlingen och sådär. För att han skriver ju om Lars Levi Lestadius som tydligen har blivit vald till årtusendets norrbottning. Läste jag
någonstans. Av vem?
Nej, det vet jag inte, men jag läste det någonstans. Och han har ju, Mikael Niemi har ju läst allt av honom och han har hittills inte gjort mig besviken och inte den här gången heller. Det här är en härlig mustig berättelse som man kan läsa, tycker jag, på två sätt. Antingen som en renodlad deckare och så struntar man i att det är Lars Levi Lestadius som är huvudpersonen. Eller så läser man den som en fantastisk beskrivning av Sverige, Norrbotten, Tornedalen i mitten av 1800-talet. Mm. För att jag tror att Mikael Niemi har gjort ganska mycket efterforskning om hur det faktiskt var på den här tiden. Och vi vet ju att Lars Levi Lestadius skrev ju mycket och nedtecknade mycket, så att det har han säkert läst på om. Men i alla fall så är det så här att Lars Levi Lestadius, han träffar den stackars misskötta samepojken Jussi och tar honom under sitt beskydd. Och för det är någonting hos Jussi som får Lestadius att tänka på en av sina döda söner. Mm. Och Jussi, han suger ju åt sig all kunskap han kan få, för han har verkligen levt i misär tillsammans med sin alkoholiserade mamma som knappt har gett honom mat. Och han tänker mycket på sin lilla syster som han var tvungen att lämna för att hon ville inte lämna mamman. Men ja, vi får se vad som händer med det. Men han blir döpt av Lestadius och äntligen blir han en person. Han får ett namn i en bok och han får lära sig både läsa och skriva. Och jag tycker att vad som ytterligare kryddar läsupplevelsen av den här boken är att det är många finska och samiska uttryck. Och även en del då som pratar svenska. Och det förstår ju inte alla i de här trakterna inte. Men den här mordhistorien då, det börjar med att en vallpiga hittas död och man kan tro vid första anblicken att hon har blivit riven av en björn. Men Lestadius han lägger märke till saker som gör att han och Jussi blir misstänksamma att den här flickan har blivit tagen av daga. För dessutom hittar de henne så småningom. Först så tror de ju att björnen har rövat bort henne för hon hittas ingenstans. Men sen när de är uppe i fjällen så hittar de henne i en tjärn. Och då förstår de ju att hon har blivit mördad. Men folket på bygden och även landsfiskal Brahe som inte står så högt i kurs i boken. De är övertygade om att det är en björn som har dödat den här flickan. Så de hittar björnen, dödar den och kokar den. Och därav titeln, de kokar björnskallen som... Ja. Och det är också väldigt väl beskrivet så man känner nästan lukten. Och, ja, det är, och
han är ju en god berättare.
Mycket god berättare och mycket fina miljöbeskrivningar. Och beskriver hur det luktar sillumum på en person och man vet precis hur det luktar. Ja. Men sen så försvinner det en annan ung kvinna efter en dans. Och så småningom så hittas hon svårt medtagen, skändad och misshandlad men vid liv. Mm. Och ja... Och så vidare och så vidare. Det är en riktigt spännande historia. Jag vill inte avslöja allt för mycket. Men den är, jag slukade varenda ord. måste jag säga. Och jag har inte läst på särskilt mycket om Lars Levi Lestadius innan. Mm. Och det vet jag inte om det var bra eller dåligt.
Nej, men det har ju varit debatt om just det, så att det kan man väl lämna.
Precis, jag tycker att man behöver inte bry sig om egentligen att det handlar om honom. Men visst var han ju en utbildare, det måste man säga. Och bland annat så beskriver Mikael Niemi hur prosten och hans fru för första gången äter potatis. Ja, så att, nej, det är en riktigt läsvärd bok. Men sen tänkte jag att vi måste ju sluta med någonting riktigt spännande och kanske kusligt. Nu är ju Koka björn också spännande och otäck, men det här är något helt annat. Det är P.D. James som för det mesta har skrivit om Adam Dalgliesh. Och han är med i två av de här historierna i boken som heter Mistlar och mord. Det är fyra lite längre julnoveller.
Men det är deckare.
Ja, det är deckare. Och Adam Dalgliesh, han är med då i julens 12 ledtrådar. Och där hittas en man död i sin säng. Och man har även hittat ett självmordsbrev. Men Adam Dalgliesh, som hamnar där av en slump, han fattar misstankar om att det är någonting som inte är rätt. Ungefär som i Koka björn. Ja. Och han kan utan större problem rabbla upp 12 ledtrådar till varför inte det här var självmord. Och sen är han även med då i en av novellerna som heter Boxdale-fallet. Och den novellen har ett minst sagt överraskande slut. Då får Dalgliesh släkting, han är domprost. Oj, allting går igen här. Ja. Domprost Hugo Boxdale, han får ärva en stor summa pengar av sin gammel faster. Pengar som han verkligen behöver. För prästgården är ju under all kritik. Och ja, de har inte så gott om pengar, han och hans fru är sjuk också. Men han tvekar att ta emot de här pengarna, för han är tveksam till hur den här gammelfasten fick ihop dem, för att hon har levt ett tvivelaktigt leverne, så att säga. Och Dalgliesh, han måste försöka få tag i ett 67 år gammalt rättegångsprotokoll, och där upptäcker han någonting som tidigare har förbisetts. Och den tredje novellen då, den heter Ett mycket vanligt mord, och den tyckte jag nog var den bästa faktiskt, men smaken är ju delad. Det är en man som heter Gabriel, och han övernattar i hemlighet på sitt kontor. Och han ser från ett fönster i kontoret hur ett par i huset mittemot träffas i en lägenhet i hemlighet. Men den åttonde fredagen som Gabriel står och tittar i fönstret, så tycker han sig se att kvinnan har sällskap, trots att den här unga mannen som hon brukar träffa brukar komma senare. Men Gabriel tänker att han har nog inbillat sig. Och då ser han att när älskaren kommer så blir han inte insläppt som vanligt, utan han får stå kvar och vänta en stund, och till sist så ger han upp. Och några dagar senare så läser Gabriel i tidningen att en kvinna har hittats mördad och att en ung man anklagas för mordet. Och han lägger ihop 2 och 2 och inser ju att han är enda vittnet till det här. Men han har ju vistats på sitt kontor olovande, så vad händer om han träder fram och berättar sanningen?
Påminner om den där filmen av Hitchcock, den där mannen som satt i rullstol och såg
ett mord. Ja, fönstret mitt emot. Ja.
Ja, men vad spännande läsning.
Jag har en till novell, Mistelmorden. Och där blir en ung krigsänka. Och om det då är P.D. James själv, hon skriver i jag-form faktiskt. Men ja, vi får se. Hon blir hembjuden till sin mormor över jul, och den mormor som hon nästan aldrig har träffat på grund av ovänskap i familjen. Och hennes okände kusin Paul, som är ungefär samma ålder som henne, han är också där, och hon blir mycket besviken över att det finns ytterligare en gäst. En väldigt osympatisk man som heter Maybrick. Och efter en trots allt ganska trevlig kväll så upptäcker man på morgonen att Maybrick har blivit mördad. Men hur har det gått till? För dörren till rummet var låst från insidan. Och det förekommer faktiskt också i Koka björn. Det här var bara en slump. Ja. Så det var det.
Ja, det var en hel del att bita i. Ja. Men det här var väl PDMs sista, för visst är hon borta?
Ja, hon är borta nu. Hon dog ju, hon var ju nästan 90 år, eller om hon inte var mer än 90 år.
Så den här måste hon ha skrivit då på ålderns höst?
Ja, jag tror det. Och det var väl därför hon kanske vågade skriva om sig själv. Jag vet inte om det nu är så.
Bra, är det någonting du vill tillägga så här?
Nej, bara att man ska läsa så mycket som möjligt hela tiden. För det är ju det bästa som finns.
Ni hörde Agneta Kron Strömsed, och de böcker hon pratade om var i tur och ordning: Majken Minröjare av Karin Brunk Holmqvist, En röd liten fågel i juletid, Fanny Flagg. Koka björn av Mikael Niemi. Och så novellsamlingen Mistlar och mord av P.D. James. Och alla finns alltså inlästa.